Hör ni mig eller? Jag tycker ju om att vara lite närmare folket. Är det okej om jag står här? Eva-Stina nickar, då tar jag det som ett godkännande. Men jag är lite längre än den här andra Anna. Så där, det känns bättre. Ja, det är ju jag som är Anna Lennartsson. Och jag tror ju, jag har ju varit här förut. Så vissa av er har jag ju mött, absolut. Men om jag ska presentera mig lite så kan jag ju, jag tänkte på det, vad ska jag säga? Jag satt här i bänken så tänkte jag, förra helgen så var jag i Kumla och predikade. Och där har jag aldrig varit förut. Oj, är jag för nära nu? Ja, precis. Jag har aldrig varit i Kumla och predikat förut. Och då skulle mötesledaren för att presentera mig, skulle han ställa 5 snabba frågor. Och då handlade det bland annat om att jag har rest en del i min ungdom. Och då frågade han så här, vad är det konstigaste du har ätit, Anna, på dina resor? Och då sa jag att jag har ätit fladdermus på Filippinerna, eller i Filippinerna. Det var hårigt, det var inte så gott. Sen har jag ätit skorpion. Jag tror att det är de två grejerna kanske som är konstigast. Men skorpionen var ganska god faktiskt. Sen ställde han någon mer fråga. Kommer jag inte ihåg riktigt här. Han frågade också vad jag tycker om att göra för att röra på mig. Alltså min bästa träningsform. Och det visste han. För att när vi är på pastorsträffar så brukar vi springa tillsammans. Jag tycker om att springa. Och sen frågade han... Han frågar bland annat, jag kommer inte ihåg dem, men han frågar så här, vad är det bästa med Kumla? Och då så sa jag Sveas konditori. Och sen kom jag ju på efteråt att jag skulle ju ha sagt att det bästa är Pingstkyrkan. Så då får jag ju lov att säga att det bästa med Lindesberg, det måste ju vara Pingstkyrkan i Lindesberg. Eller hur? Det tror vi. Ja, Gunnar håller med. Det är bra. Ska jag säga något mer liksom seriöst så kommer jag ju från Fjugesta. Min mamma sitter här nere, längst ner. Hon är blyg idag tillsammans med Almlöf som kommer från Nora. Jag bor ju i Nora och har varit pastor där i 6,5 år. Och så har jag precis slutat min tjänst där och nu väntar jag ju lite på vad som ska hända. Vi får väl se vad som händer här framgent. Ja, jag är inte gift, jag är singel. Men jag har köpt ett hus tillsammans med min bästa vän och vi bor i Nora. Jag har ingen hund, men jag kör en Toyota. Jag tycker om Toyota. Ja. Nu vet ni lite grann. Är det så att ni vill veta något mer så får ni väl fråga efteråt. Blir det bra så, Gunnar? Ja, vi kör på det. Nu ska vi predika. Jag ber. Jesus, tack för att du är här. Jesus, tack för att du tycker om när ditt folk möts. Och där vilar du extra, liksom på något sätt som vi inte riktigt kan förstå. Men där tycker du om att vara. Och nu är du här idag. Tack för att du är här idag. Och tack för att vi får mötas, precis som Eva-Stina sa här tidigare. Vi behöver inte vara rädda, vi får mötas i frihet och inga bomber faller över oss. Och vi får bekänna ditt namn och lägga ditt namn i våra munnar. Och nu vill vi välkomna dig hit. Vi har redan gjort det med fina sånger och med böner och ord. Men nu vill vi återigen välkomna dig hit och säga, låt oss få känna att du är här idag. Jesus Kristus, vi är här för din skull. Och för att vi tycker om varandra och för att mötas tillsammans. Tack för att du är här, Jesus. Amen. Visst är väl känslan lite, jag tycker det i alla fall. Jag vet inte om du håller med mig. Men visst är känslan lite att vår tid är annorlunda. Vi förstår när vi läser Bibeln att man hade mycket svält redan på den tiden. Och det fanns jordbävningar och mycket krig. Och de här grejerna har ju funnits i hela mänsklighetens historia. Men nog tror jag många tycker att vår tid är komplicerad. Att det är svårare på något sätt. Kanske det är för att vi i Sverige, jag vet inte, vi har bara fått det bättre och bättre de sista 50-70 åren kanske, fram tills corona slog till. Och sen när corona började avta, då kom ju det här berömda kriget i Europa som liksom kröp sig närmare på oss. Och det är ju som att man i Sverige också har blivit tvungen att bejaka att inte vi heller är liksom oslagbara eller osårbara, utan det finns grejer som påverkar oss. Skjutningarna i Sverige, de är ju flest till antalet i Europa. Och den psykiska ohälsan tycks bara öka. Utöver det här så har vi ju liksom det som jag tänker de sista 10-15 åren, miljökrisen hänger över hela mänskligheten, över hela jorden. Och det är nästan som att listan på utmaningar kan tyckas göra, man kan göra den hur lång som helst. Och det här behöver ju vi alla förhålla oss till på olika sätt. Vi hanterar det säkert på olika sätt. Förra veckan så var jag på ett panelsamtal i Örebro som studieförbundet Bilda anordnade. Och det här samtalet, det handlade just om huruvida vår tid är svårare än andra tider. Man hade olika tankar om det här bland de som fanns där i panelen. Men svaret, det jag tog med mig hem, som de liksom kom fram till tillsammans, det var ju att vi behöver varandra för att klara av att leva i vår tid. Vi behöver gemenskap. Och det är ju intressant. Vi har kunskap om, jag tänker det är ju inte första panelsamtalet som konstaterar det, utan vi vet om att vi behöver varandra, men det är lite svårt att leva i relationer ändå, eller hur? Vi behöver relationer, men det är utmanande. Och Bibeln hävdar envist att vi behöver relation till Gud. Bibeln hävdar ju att vi mår sämre utan kontakt med Gud. Och det finns ju forskning som visar att det här är sant. Människan mår ju bättre av att bejaka en existentiell dimension i livet. Vi behöver syfte, mål och mening. Och de flesta människor utöver världen, vi i Sverige är ju ovanliga, även fast vi tror att vi är världens centrum, så är det ju vi som är ovanliga. De flesta finner ju detta syfte genom att tillbe en eller flera gudar. Och Bibeln menar faktiskt att vi inte kan leva utan kontakt med Gud. Att man faktiskt är död fram till att man börjar leva med Gud. Då får man livet. Utan Gud är alltså livet egentligen inget liv, utan bara en slags existens. Vi människor behöver Guds närvaro i våra liv. Hade jag varit en del av det här panelsamtalet, då hade jag försökt att säga någonting om det. Men jag var ju tvungen att vara tyst, sitta där lugnt som alla andra och lyssna. Men om vi börjar att läsa Bibeln så ser man det här. Börjar man läsa Bibeln om när Gud skapade allt, ser man hur Gud vandrade i Edens trädgård. Det är ju som att Gud och människan är vänner. De är som en familj där Gud är pappan som har skapat dem. Han är deras förälder och alla tycks stå varandra nära. Men om du känner till de första kapitlen där i Moseboken, så vet du också att människan väljer bort Gud. Människan tror att Gud undanhåller dem något gott. Och på grund av att de inte gör som Gud har sagt, så blir konsekvensen att relationen mellan Gud och människa går sönder och människan måste lämna trädgården. Efter det här så ser man hur liksom det finns glimtar av hur Gud och människa är ihop. Det står bland annat i kapitel 4 om hur människan började söka Gud igen. Lite senare så kan man läsa i en lång släkttavla om en man som heter Henok. Han sticker ut, för där står det om honom att han levde i gemenskap med Gud. Och så fanns han inte mer eftersom Gud tog honom därifrån eller härifrån. Och efter det här så möter vi ju i Gamla testamentet många och flera människor som har relation med Gud, och däribland också Mose. När Gud har använt Mose och befriat Israel från förtrycket i Egypten så börjar Herren direkt att vandra med Israels folk. Och då tänkte jag att vi ska läsa det första bibelordet här idag. Jag brukar inte predika på det här sättet. Det blir en slags översikt idag. Du kommer att ana det här mot slutet. Men jag kände att vi ska ta det här idag, så att då gör vi det. Och jag vill läsa från andra Mosebok kapitel 13 och jag läser vers 20-22. Och där står det då om Israels folk, och står det: de bröt upp från Sukkot och slog läger i Etam vid randen av öknen. Om dagen gick Herren framför dem i en molnpelare för att visa dem vägen, och om natten gick han i en eldpelare för att lysa dem. Så kunde de vandra både dag och natt. Molnpelaren gick ständigt framför dem om dagen och eldpelaren om natten. Molnpelaren gick ständigt framför dem om dagen och eldpelaren om natten. De här två grejerna, de är ju tecken på Guds närvaro och ledning ibland folket. När molnet och elden stannade gick inte folket vidare, utan då stannade folket på den platsen. Och så går tiden, och när folket har varit där i öknen ett tag, då vill Gud att man gör honom en boning. Och då står det i kapitel 25, andra Mosebok, vers 8, att folket ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. Och i kapitel 29 så säger Gud: jag har fört dem ut ur Egypten för att bo ibland dem. Så alltså tänker jag att det som egentligen står här, det är att Gud har befriat Israel från slaveriet i Egypten för att han ska kunna bo mitt ibland sitt folk. Det här är en Gud som vill vara nära människorna han har skapat. Man bygger boningen, tabernaklet som det kallas, och där i finns förbundsarken. Där ska förbundstavlorna, alltså det som vi brukar kalla för 10 Guds bud, där ska de ligga som ett tecken på relationen mellan Gud och människorna. Och det här står i kapitel 25. Och när den här boningen är färdig, då kommer Guds närvaro. Och då tänker jag att då kan vi läsa igen ifrån andra Mosebok 40, vers 34. Och där står det så här: ett moln täckte uppenbarelsetältet, det är samma sak som tabernaklet. Ett moln täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, ty molnet vilade över det och Herrens härlighet fyllde boningen. Varje gång molnet höjde sig från boningen bröt israeliterna upp och fortsatte sin vandring. Om molnet inte höjde sig bröt de inte upp förrän det höjde sig. Herrens moln vilade över boningen om dagen, och om natten lyste en eld i molnet inför israeliternas ögon under hela deras vandring. Nu bor Gud bland sitt folk med sin egen närvaro. Det här är ju öknen. Och så går tiden efter befrielsen och efter öknen. Tiden går och Israel får sitt land. Men om du läser så kan du se att de följer inte Gud helhjärtat. Man ser det liksom ständigt i deras kamp. Det finns en kamp i relationen mellan Gud och människa. Man kan läsa i Josua bok hur de inte lyder Gud helhjärtat. De fördriver inte folken som Gud har sagt att de ska göra. Och i domarboken som följer därpå, där ser du väldigt starka konsekvenser av att folket har vänt sig bort från Gud. Och så småningom så kommer folket fram till i Samuelsböckerna att man vill ha en kung för att man ska vara mer som de andra länderna. Man vill inte längre ha detta styre av att liksom Gud är deras kung. Och så väljer Gud den första kungen Saul, som han senare också, det är Gud som avsätter honom, för det går inte bra. Och David kommer efter det. David har du säkert hört talas om, den bästa kungen i Israels land och Israels historia. Han kallas en man efter Guds hjärta. Och så blir Davids son Salomo nästa kung, och han är den som bygger templet till Gud. Och när templet är klart efter 7 år, då för Salomo in arken i templet. Alltså den här grejen som fanns även i det här tältboningen, tabernaklet. Och då står det så här, det här är i första kungaboken 8. Då står det, när prästerna lämnade helgedomen fyllde molnet Herrens hus så att de inte kunde förrätta sin tjänst. Herrens härlighet uppfyllde templet. Så Guds närvaro kom så tjockt över templet att prästerna inte kunde göra sitt jobb. Tänk Eva-Stina, om vi inte kunde klara av att göra vårt jobb här idag. För att Guds närvaro vore så stark. Det var något helt otroligt som hände. Men Salomo, han misslyckades som kung och han lät sig ledas bort från Gud. Och så kan vi läsa om hur landet delas i 2 delar. Och i och med det här så blir Israels folks andliga förfall tydligare. Och vet du vad jag tycker är fascinerande i det här? Det är också ju så att man kan se att förfallet blir tydligare efter att templet är byggt. Jag undrar om det är för att man nu ska gå till Gud istället för med Gud. Nu var folket ett etablerat folk i ett land med städer och hus. Och då blev det liksom någonting annat när man gick där i öknen tillsammans med Gud. När Gud visade sig i moln och eld och de var helt beroende av honom. Nu var inte Gud längre någonting som hade vandrat med dem sida vid sida på det sättet. Nu var han enligt dem i alla fall mer permanent lokaliserad i en byggnad. Och jag tror att tillbedjan blev något mer separat. Någonting man gick för att utföra på altaret. Tidigare hade altaret vandrat med dem i öknen och Gud fanns mitt ibland dem mer bokstavligt. Men nu liksom händer det någonting. Och det är ju väldigt sorgligt. Man kan läsa senare i Israels historia. En av de sista kungarna i Juda, Josia. Han kommer med en slags väckelse. Och då ser man att det är i templet man har tappat bort lagboken. Är inte det otroligt? Att den är bort. De vet inte vart den är, men den finns i templet. Alltså det säger någonting, tänker jag. Och nu är det inte så att offersystemet hade funkat klockrent innan templet. Och det här kan vi läsa också om med prästen Eli och hans söner i Samuelsboken. Men när det blir ett system så blir offrandet än mer korrupt. Templet var elegant och lyxigt, men det var också där som tillbedjan blev missriktad. Det var därifrån Guds närvaro försvann. Gud ville ju liksom tabernakla i människorna själva innan de kom tillsammans för att tillbe. Men nu var det nästan som att templet på ett sätt hade tagit över och stod i vägen för det här. Och om du känner Israels historia så vet du att avfallet är stort. Under det delade rikets tid. Det är kaos. Samtidigt som vi får några ljusa glimtar av profeterna. Under dessa mörka århundraden. Profeten Jeremia, han talar bland annat om att Gud ska sluta ett nytt förbund med sitt folk. Och så säger Gud att han aldrig ska överge dem. Och att han ska fylla deras hjärtan. Och profeten Hesekiel, han talar om något liknande. Och han är den profet som tydligast får dig uppenbarat för sig. Det här kan du läsa om i Hesekiel 10. Där står det om hur Guds närvaro bokstavligen lämnar templet på grund av folkets avgudadyrkan. Så Guds närvaro är inte hos folket på samma sätt. Men det är också samma profet Hesekiel som ser hur Gud lämnar templet. Det är också han som ser hur Gud ska ge folket ett nytt hjärta och fylla dem med sin egen ande. Men det ligger lite längre fram i framtiden. Och innan dess så kommer nationerna och tar över. Israel och Juda, som nu är två länder, kommer i exil. Och när de 70 år efter exilen kommer tillbaka och får bygga upp sitt tempel, som man kan läsa om då, det är ju Esra som är med och gör det här. Man kan läsa om det här i Esra-bok och även profeten Haggai. Så är de som var så gamla att de var med på det tidigare templets tid. Och de är med och nu ser det nya. De sörjer faktiskt över att det här nya templet inte är lika extravagant som det gamla. Det var liksom inte lika mäktigt. Men ändå är Gud med dem. Och så börjar det hända grejer mer i Nya testamentet. Det är ju egentligen 400 år som är tysta där vi inte har någon profetröst. Juda och Israel får ingen profetröst på det tydligaste sättet. Men sen in i Nya testamentet börjar det ju hända grejer. Messias ska föda. Och i Matteus 1 och 23 så säger man att Jesus ska få namnet Immanuel. Och det betyder Gud med oss. När Johannes skriver sitt evangelium så börjar han att säga, han talar om ordet. Ordet blev människa och bodde bland oss. Och då börjar det ju verkligen att brännas på riktigt. Bodde här i texten är egentligen inte korrekt. Om du kollar på ursprungsspråket grekiska så borde det stå tabernaklade. Eller mer förståeligt för oss, tältade. Alltså det är en tydlig anspelning på när Johannes skriver sitt evangelium i början och säger att Jesus kom, så anspelar han väldigt tydligt på hur Gud bodde med folket i öknen i sitt tabernakel. Nu har Gud kommit och blivit ett med jordens folk. Johannes beskriver ju Jesus till och med som Gud. Och han säger det rakt ut i vår nuvarande översättning i vers 18. Så står det om Jesus, Gud själv kom till människorna. Gud blev alltså människa för att komma och bo och tälta hos oss. Det här är ju så sensationellt att det här är ju ingen som någonsin har hört talas om något liknande. Jag vet inte, jag tror att ibland är vi så kyrkliga så vi fattar inte hur otroligt evangeliet är. Nu har det Gud ville från början åter blivit verklighet. Gud kan ju återigen genom Jesus vandra omkring med människan i en trädgård. Gud är hos människan genom Jesus. Och sen när Jesu tid på jorden var över och han for upp till himlen i början på apostlagärningarna, då vet ju vi som pingstvänner att han sände den helige ande hjälparen. Och då bor Gud med människorna genom sin ande. Och det som Jeremia och Hesekiel förutsagt, att Guds ande skulle komma, det händer. Och så fylls människornas hjärtan med Gud själv. De som tog emot Jesus fick Guds närvaro in i sina liv. Och Gud bor i dig om du tillhör Jesus. Är det inte bra? När Stefanos i Apostlagärningarna 7 predikar och talar så går han igenom Israels historia. Precis innan han ska stenas, då säger han att Gud inte kan bo i hus gjorda av människan. Människor gjorda av människor. Och Israel var ju hela tiden menade att liksom ta sina tabernakel med sig vart de än gick. Det var ju hjärtat det handlade om. Deras kroppar skulle ha varit Guds tempel. Och på pingstdagen så uppfylls det här liksom på riktigt. Det här innebär inte att det yttre och det vackra inte har betydelse på platser av tillbedjan. Jag tycker det är skönt att ni har renoverat er kyrka. Det är bra. Vi behöver tänka på hur det ser ut utanpå och i våra kyrkor. Det förstår vi av alla instruktioner i Gamla testamentet hur tabernaklet skulle byggas upp. Det finns mycket tydliga instruktioner och det ska vara vackert. Men när platsen eller en byggnad blir för avgörande för oss, då har vi tappat det viktigaste. Jag tänker att på ett sätt så ställdes vi inför det här under pandemin när vi inte möttes som tidigare. Vad är församlingen? Vad är en kyrka? Var finns Guds närvaro? Tänker vi att Gud bara finns här på Koppgatan 6? Eller är församlingen där vi går? Där vi har våra liv? Är vi tabernakel för Gud där vi går fram? Det tror jag är bra frågor att ställa sig. Och om du kollar Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, och studerar lite djupare, då kommer du att se hur Johannes, som talar väldigt mycket faktiskt om tillbedjan, det är inte bara konstiga djur och sånt som vi inte förstår. Det handlar mycket om tillbedjan. Jag skulle vilja säga att det är en av de allra största grejerna. Då är det också intressant att notera att han inte talar om ett fysiskt tempel. Templet i Jerusalem var med största sannolikhet förstört när Uppenbarelseboken skrevs. Templet förstördes ju 70 eller 72, jag kommer inte ihåg, efter Kristus, där omkring. Men Johannes, han talar istället om ett tält. Låter det bekant? I kapitel 7 säger han att Gud ska slå upp sitt tält över människorna. Och så står det senare i Uppenbarelseboken 13 att odjuret ska häda Guds tält. Och då fattar vi ju att det handlar inte om ett fysiskt tält. Mot slutet i Uppenbarelseboken så står det till och med att Johannes inte såg något tempel i staden, för Gud och lammet, alltså Jesus, är stadens tempel. Man kan också, om man tittar noga, se likheter i Uppenbarelseboken 22, alltså Bibelns sista kapitel, med Första Mosebok 1 och 2. Livets träd finns ju med i Edens lustgård, eller hur? Det finns också med i Bibelns sista kapitel. Det är som att när Uppenbarelseboken 22 talar om att Gud återbor mitt ibland människorna, då är det ju så att man får en bild av att Gud har upprättat det han har tänkt för hela jorden och för mänskligheten. Templet, platsen där himmel och jord möts, behövs inte. Nu är liksom cirkeln sluten. Gud är åter igen bland sitt folk. Och det står att där ska inte behövas någon lampa. Och natt ska aldrig komma. Då Guds ljus och närvaro ska lysa över folket. Är det inte sjukt bra? Så trösterikt i en värld där saker och ting inte fungerar. Och så tänker jag också så här. Av vår världs alla religioner, så av det jag har läst av religionskunskap, så har jag aldrig kommit på någon annan religion där Gud vill vara nära människan. I islam, som vi ju känner ganska bra till i Sverige, för vi har många vänner som kommer från länder där man är muslimer. I islam, där är det inte så att Allah är en Gud som vill vara nära människan. Han är allsmäktig, absolut. Men han är liksom på höjden. Det finns ett avstånd. Allah är en Gud som bestraffar eller belönar. Det finns ingenting som visar på att Allah vill ha relation med människan. Och i andra religioner, tänk för oss, det är ju bara komplicerat och svårt att förstå. Där är ju gudarna ofta många. Men en sak med de här gudarna är ju sant. De vill inte vara nära människan. Men det vill våran Gud. Det vill våran Gud. Det vi har. Om du följer Jesus, om du är en kristen, om du tror på evangeliet, då vill jag idag att du ska påminna dig om att du har någonting otroligt. Gud vill bo bland oss människor. Han vill bo med dig. Hur vackert är inte det? Ibland undrar jag om vi har glömt det här. Gud vill vara med dig, och kanske du har hört det hela livet. Men det här är ju värt att skryta om. Det här är ju världens bästa nyheter. Ingen har ju hört något liknande. Och det här är ju vad Lindeborna behöver få veta just nu i vår tid. Men de tycker ju inte ibland att vi verkar ha något att ge. Men det är ju vi som har grejen. Och vi behöver påminna oss om det här. Vilken Gud vi har. När världen blöder och vi undrar var Gud är. Och vet du inte. Jag känner ju inte er här. Kanske är någon här som inte tror. Eller om du kan lyssna på det här i efterhand. Om du inte vet vem Gud är. Då vill jag att du idag ska veta. Efter idag. Att Bibeln berättar att Gud är den som vill vara nära människan. Och det är för att han älskar henne så starkt. Och det jag har försökt att säga idag. Om jag har lyckats eller ej, det får du avgöra. Det är att Guds längtan efter människan finns inte bara med i någon enda vers i Bibeln. Det här är ju hela poängen. Det är därför jag har gått från början till slut. Det här är liksom Bibelns röda tråd. Det finns precis överallt. Vi har en underbar Gud och vi behöver inte tvivla på det. En enda sekund. Han vill oss det bästa och han inbjuder oss alla till att följa honom. Och vi kan få leva med hans närvaro i våra liv och i våra kroppar genom Guds ande och pingstdagen. Sen ska jag inte stå här och bara säga att livet blir frid och fröjd. Bara för att du har Gud i ditt liv och Gud bor i dig. Det är inte det. Livet kan vara väldigt tufft. Men vi har ett otroligt hopp. Genom att vi väljer Jesus så utlovas vi ju en dag. Det är ju där Johannes skriver om att när världens lidanden är slut, då ska Gud upprätta sin närvaro helt och fullt för dem som väljer honom. Och det här är ju liksom också hoppfullt för vår värld. Det är goda nyheter. Och jag tänker att vår naturliga respons, Eva Stina har ju redan talat om det här. Vår naturliga respons på det här borde ju vara för det första att vi vill ha det. Men också att vi vill skryta om det här för andra. Hur har det här påverkat ditt liv? Och hur visar du det här? Kanske du så enkelt bara kan säga om någon klagar över att inte klaga. Men någon tycker att livet är jobbigt. Då kan man säga liksom att livet är inte alltid lätt. Men jag har någonting annat som hjälper mig. Och så kan du på det enkla sättet få säga någonting om Jesus. Amen.